Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna tillbaka till Från arbetsrum till segladröm och avsnitt 18 idag. Där vi precis har kommit över till italienska västkusten, en ö utanför italienska västkusten rättare sagt. Isola di Giglio.
Giglio heter
Giglio,
den.
Giglio, ja.
Det var ju där, det var någon sån jättestor lyxjakt som välte, tror jag, gick på grund och välte.
Just det, några år innan vi var där.
Ja, jo.
Så var det en skandal där, ja.
Vi såg inga spår av det, men vi blev påminna om det av en kompis som mässade oss när vi var där och sa att jag vet, kommer ni väl ihåg att det var där den där...
Var det Costa di Concordia, eller?
Ja, kommer inte ihåg vad det...
Osäker, men det var en skandal där.
En sån där stor båt med många gäster i alla fall. Alltså större
jag tror det var kaptenen Smet eller något. Han var inte så hedersam. Men ja... Vi tänkte prata lite om vägen ner längs Italiens västkust då. Men nu sitter vi i Prevesa och i våran båt här och har det gött.
Utanför är det vår.
Vi har någon dryg vecka kvar i hamnen här på våran vinterplats.
Ja, vi har några dagar kvar här på vinterplatsen och utanför båten så är det... Vår, det blommar, citrusträden, några har apelsiner kvar samtidigt som de håller på att gå i blom igen. Lite ja, festligt.
De här rosa vackra träd och sägs att jordgubbarna börjar bli färdiga. Och,
ja, fantastiskt, det här är så fint.
Det är gött i det. Ja, inför den här då, det här avsnittet så vi hade ju en dansk båt som åkte lite före oss ner längs kusten och vi ville ju såklart gärna ha lite tips av honom. Vad ska vi se när vi, och vart kan vi gömma oss, vart kan vi gå in, har du några tips på några bra hamnar?
När vi är i Italien alltså.
När vi är i Italien då, för Italiens kust ser ju på kartan väldigt ut som den är väldigt öppen, ungefär som Hallandskusten i Sverige. Det är liksom bara hav rätt ut, ingenstans att gömma sig. Och lite så är det ju. Och svaret vi fick från Paul då var ju att han kom med några förslag, men egentligen så tar jag förbi så fort som möjligt. För det blir mycket bättre när det kommer till Grekland. För det är dyrt och det är öppet och man måste in i hamnarna och så. Och vi hoppades ju att det där skulle vara lite överdrivet, att det inte är så illa. Men tyvärr så blev väl det våran slutsats också sen, att det är nog en passagesträcka egentligen. Sen var hamnarna var ju väldigt bra.
Hamnarna var väldigt bra byggda, välbyggda. Alltså väldigt skyddade, höga murar ut mot havet. Och när man kom in innanför de här murarna så var man ju helt fjärmad ifrån havet. Alltså vinden dog helt och det var helt stilla i vattnet. Så att de är väldigt välbyggda.
Men också väldigt dyra.
Men väldigt dyra.
Och man har inte så mycket alternativ. För det är som sagt, det är lite... vågor och blåsigt så är det inget kul att ligga på ankare.
Nej,
med havet rätt ut ända bort till Sardinien.
Ja, liksom. det är
stora hav.
Det är tuff sjö som går in där. Och det som man kanske kan säga också, det är att de vill ju inte prata engelska. Italienarna, det var svårt med språket i Italien.
Ja, de var inte så välvilliga där, eller om de var okunniga, jag vet inte, det var nog lite blandat.
Ja, och när de blir stressade så blir de ju högljudda. Så att det var ganska diskussioner som vi inte riktigt vana vid det, vi svenskar som är så himla artiga och aldrig vill bli ovän med någon. Men de där, det var en kultur som vi inte var vana vid.
Men några få undantag kan man säga. För det var en del väldigt trevliga folk också.
Vi kom till en hamn som var jättebra.
Mm.
Men när vi lämnade Giglio där då. För vi stannade ju inte där. För vi igen nu då så var vi ju liksom på väg. Och nu var ju målet, nästa mål då, det var ju Zakynthos i Grekland.
Mm.
Så att vi fick ju ta varje väderlucka som kom egentligen.
Nästa tidssatta mål kan man ju säga.
Nästa
tidssatta
mål. När
vi hade besök från Sverige då.
Mm. Så vi hade ju i det här laget lärt oss det att stormar kommer hela tiden regelbundet. Och ska man förflytta sig så får man göra det de dagarna som är emellan de här stormarna.
Mm. Man får passa på liksom och det går definitivt inte att vänta tills det blåser åt rätt håll för att kunna segla. Nej. Om man har en tid att passa. Och kryssa längs den här kusten, det tar en enorm tid. Så att då hade vi inte kunnat ha något att passa och vi hade tagit väldigt mycket längre tid. Så det blev mycket motorgång längs med en lång kust.
Mm. Så de första tre dagarna så liksom tuggade vi 160 sjömil på tre dagar. Det är alltså mer än 10 timmars dagar, alla dagar. Men då betade vi av den sträckan ner till Gaeta.
Mm.
För det var ju så här att kaptenskan, hon skulle ju faktiskt fylla 60.
Mm, det skulle hon. Både hur ville vi ha en trevlig plats att fira det på?
Ja, jag ville inte fira det ute i kaosväder. Mm. Så då hade vi, och vi ville inte stanna i Rom, för Rom kom före Gaeta, men det kändes för stort. Och för stökigt för oss och för tidigt också.
Ja, det är också så att Rom ligger en bit in i en lång kanal eller flod eller vad man ska kalla det för. Så att hamnarna ligger ju ganska långt från Rom egentligen där. Det hade gått att ta bussar eller turbåtar eller något in där och så. Men nej, vi kände inte att Rom var...
Nej. Och direkt,
det finns kvar.
Direkt att vi närmade oss Rom, alltså vattnena norr om Rom där, så blev det ju en helt annat tempo på vattnet. Mycket, mycket motorbåtar, mycket snabbgående båtar. Det här med hänsyn är inte något som de riktigt kan stava till. Utan de sniker väldigt nära och väldigt framför. Och ibland känns det som att de tycker det är kul att skapa svall runt den.
Det var väldigt tydligt att vi var inne i högsäsong nu också, den här perioden.
Det.
Och det är väl också, det här, där hänger väl samman, då är mycket båtar ute och det är mycket hets och stress. Ja. Och det som vi inte alls söker med det här livet egentligen.
Så vi siktar på Gaeta, det skulle vara en gammal, antik, historisk stad.
Och det visade sig vara också.
En jättefin stad.
Och den var ju... Det var ju tämligen trevlig tjej som tog emot oss där och var hjälpsam och skickade massa information på WhatsApp till oss om restauranger. Och
det var faktiskt bra, ja.
Så den var bra, men väldigt dyr hamn. Ja. Men en jättefin stad.
Mm, det var det. Så här blev vi ju då faktiskt en hel vecka. För att dels så skulle jag ju fylla 60 och sen så kommer det ju lite blåsväder igen då.
Mm.
Och samtidigt som den här El Niño toppade då, så då hade vi ju över 40 grader.
Mm.
Så att när vi var här, då var det ju så varmt så att man hällde ju vatten på sig hela tiden för att kyla sig. För det är ju en sak att vara ute till havs när det är så där varmt, då kan man liksom stanna båten och doppa sig emellanåt. Och ute till havs blir det inte riktigt, riktigt så varmt heller, men går man in i en hamn, då blir det genast 5-10 grader varmare.
Mm.
Och man kan inte längre hoppa i vattnet. För man vill inte bada inne i hamnarna. För det folk gör alla möjliga konstiga grejer i vattnet. Mm. Eller utan.
Ja, man vet inte riktigt vad som flyttar omkring där.
Nej,
om man
det är
en massa
avlopp och skit.
Och det känns inte fräscht helt enkelt. Men när Marie skulle fylla 60 år, det vill man ju fira med pompa och ståt. Så att vi la oss då strax innanför en gigantisk amerikansk krigsfartygsbåt. Som... väckte oss varje morgon med amerikanska nationalsången.
Klockan 8 varje morgon.
Och den italienska tror jag det var faktiskt.
Ja, den blandade lite
där. Men det var folk som stod uppe på däck och jonglerade med sina gevär och hissade den amerikanska flaggan varje morgon då.
Mm,
det här var någon sorts marinbas utanför den här marinan då.
Mm, precis, det stämmer. Och sen var det ju samma på kvällen när de tog ner flaggan. Då var det inte riktigt lika mycket marscher och grejer. Men att de visslade ju och spelade någon trudelutt i alla fall.
Ja, jo. Det var någon sorts ceremoni då
ja,
också.
Ja, det var det.
Mm. Väldigt militärt var det. Ja, så där var vi då vid det amerikanska fartyget och den fina lilla hamnen med en lite äldre, härligt charmig by i närheten. Där vi skulle gå ut och käka något när Marie fyllde 60.
Mm, det gjorde vi också. Vi åt på en jättefin restaurang. Massa god mat.
Mm, ett av tipsen vi fick av den här tjejen på marinan där.
Ja, men det stämmer det.
Faktiskt. Mm. Men det fanns väldigt mycket fina restauranger och såna här branta gator upp med massa kyrkor och borgar och grejer.
Ja, den här staden kallades ju City of 100 Churches.
Mm.
Jag vet inte om vi räknar till 100, men att...
Nej, så många såg inte jag i alla fall.
Nej, gjorde inte jag heller, men... Många, många kyrkor var det, men och gamla, alltså mycket antika gamla hus, historiska hus som var väldigt välhållna, väldigt, väldigt fin stad. Ytterligare en sån restips kan vi ha faktiskt på den här, för det är faktiskt en jättetrevlig stad att besöka.
Mm. Och sen var det ju från marinan så var det liksom som en halvö man kunde korsa över till en jätte lång badstrand, en riktig sån här playa med jag vet inte hur många hundra parasoller.
Nej, men det var ju mer som de här charterstränderna som man ser, alltså lång strand och så solstolar och markiser, vad heter det?
Parasoller.
I olika färger som anger liksom vilket hotell det är som och vissa delar av stranden och så. Det var, så vill man ha det i livet så kan man få det där också.
Och där är det ju då inträde, eller man måste hyra, på de flesta av de här måste man ju hyra en solstol och en parasoll då för att få vara på stranden.
Ja.
Vi hittade någon gratis version där man kunde ha med sig något eget om man ville, eller bara ligga på en handduk. Men bara ligga på en handduk i 40 grader och klarblå himmel och strålande sol, det går bort kan man säga. Man bränner upp sig på nolltid även om vi började bli vana vid solen. Men bara att gå dit, jag vet inte, det kan ha varit 800 meter kanske.
Det var
och det var ju bara det gjorde att man drog sig för att gå dit och bada, för det blir så. Det var 40 grader och inte särskilt kuperat, men ändå bara ta sig den sträckan var en pers.
Men när det är så varmt, man blev ju såsig, alltså långsam. Jag vet att jag sov middag var och varannan dag. Jag gick in och la mig en stund och... Alltså nästan lite dimmig sådär.
Det var två sengångare som tog siesta.
Ja, det var vi inte ensamma om. Och så fort vi fick chansen eller så gick man ut och ställde sig på bryggan med vattenslangen och hällde vatten över huvudet. För att blöta ner, med kläder på sig, alltså för att blöta ner kläder som då kyler ner den lite grann. Så det var faktiskt för varmt.
Ja, men det blir nästan lite fokus och... Bara orka vara.
Ja, verkligen.
Så det var riktigt varmt och riktigt hett nu och där. Och man fick gå ut och äta sent på kvällen.
Mm.
Och det var som sagt, jag tror knappast termometern gick under 30, mellan 30 och 35 ens på nätterna.
Nej,
då.
Det gjorde det inte.
Så det var ju inte särskilt svalt att gå ut på kvällarna heller.
Nej, och då vet jag att våra Resorb tog slut. För vi drack ju vätskeersättning för att kompensera att vi svettade så enormt. Vi drack ju enorma, men jag hade ju hela tiden en vattenflaska i handen och ändå så var vi törstiga. Och så skulle vi då hitta nya motsvarigheten till Resorb i Italien och hade ju jättesvårt att hitta rätt ord.
De fattar inte vad Resorb är, det är
jättekonstigt. Väldigt konstigt. Och vätskeersättning, de använder nog något annat ord till det.
Mm.
Och det finns ju inte i mataffärerna. Till slut så hamnade vi på något typ apotek och fick ju prata med någon apotekare där. Som var väldigt sådär misstänksam. Men till slut så fick vi någonting som nog var något liknande i alla fall.
Ja. Det var något sånt.
Ja.
Så det var bra, för det blir, man blir ju väldigt, man måste dricka väldigt mycket vatten i den värmen.
Ja.
Helt klart. Men vi hade några mysiga dagar där och det blåste ju rätt bra då med, som sagt. Men det var ett fint ställe att vara inblåst på.
Mm, det var det verkligen.
Ett trevligt ställe att fira din födelsedag.
Mm. Mm. Hade mycket av allt. Mm. Sen så var det ju dags att röra på sig igen då.
Mm. Och då närmade vi oss ganska kända ställen som Capri och Amalfi-kusten.
Mm. Och det tänkte vi ju i första läget att det är klart att vi måste stanna till på Capri.
Ja, det måste ju ändå vara fint. Det har man ju hört talas om.
Och, men när vi närmade oss Capri så var det samma känsla som det var runt Rom. Att det var ju fruktansvärda mängder med snabbgående båtar. Stora snabbgående båtar som gjorde så mycket svall.
Och sådana här små turbåtar som åker runt i alla vikar och visar turister hur vackert det är. Och det var ju som att så fort man närmar sig en sån här vik så var det att komma in i en bisvärm.
Ja.
Liksom, det var överallt. Och det ankra var ju inte att tänka på. Det
var ju också väldigt djupt där. Så skulle man ankra så skulle man väldigt, väldigt nära berget. Och där var det ju väldigt, väldigt fullt. Och sen var det ju också, till slut så var det ju så att vi hittade ett ställe som bara hade bojar. För där, de hade ju inga bryggor där.
Nej.
Eller ja, de hade bryggor precis längst in. Men de var ganska små och de tog inga liksom, större båtar. Utan det var bara eker och lite såna här snabbgående båtar och så. Och sen så hade de, låg det bojar ute i vattnet. Som man kunde liksom
typ stora saftdunkar.
Ja, typ stora
som
saftdunkar.
Som boja.
Ja, precis. Som man då kunde betala för att ligga vid. För det var ju ganska djupt där. Det var ju säkert 40-50 meter djupt där.
Ja, och då var vi lite, vi började bli lite smådesperata med. För det verkade oerhört svårt att hitta någonstans att lägga sig. Jag var ju väldigt skeptisk till att betala 50 euro för att ligga i ett svall. Och, precis som om man låg på sitt egna ankare. Och väldigt tätt mellan båtarna var det.
Mm, det var det.
Korta linjer ner till botten där de här bojarna låg då. Men,
så tänkte vi det, att det lugnade sig säkert. För det var ju väldigt mycket båtar som surrade runt i det här området. Då. Vi tänkte att det lugnade sig säkert när liksom solen går ner och
ja, det var ju där
folk går och lägger sig.
De tävlade om att få... eller vi,
ja,
det kom ju tre snabba ekor eller motorbåtar mot oss när vi kom in där. Och alla ville ju sälja sina bojar till oss.
Ja,
så att vi fattade ingenting. Marie stod och pratade med en i ena änden av båten och jag med en annan i den andra. Och bägge skulle ha 50 euro. Och bägge hade den bästa platsen i hela viken. Och,
och
till slut fick vi bara ta någon. Och sen visade det sig att alla de här, det var ju betydligt fler än de tre.
Mm.
Alla de där körde ju omkring som jävla resebåtar hela kvällen i den här viken.
För att jaga kunder.
För att jaga kunder. Och det blev ju sånt svall så det låg, vi låg ju guppa som bara den
det
där.
Det såg så dåligt.
Ja, de slutade ju när det blev riktigt mörkt sen. Men då var det ju lite rull från havet och sådär. Så det var... ja. Det var, fokus var bara på att sov det vi kan och så vidare dagen efter.
Ja, bort härifrån så fort som möjligt.
Ja,
vi hade väl haft någon liten tanke om att svänga in i den viken. För Amalfi-kusten låg ju bara, liksom man följde den viken in där mot fastlandet. Mm. Men...
och där kan säkert vara väldigt fint, men det, det var ganska långt att gå in den vägen. Och vi hade ju som sagt var den där tiden att passa då också.
Ja, och vi ville tugga sjömil och ja, det hade tagit för lång tid. Och det var också mitt i högsäsong och så mycket båtar överallt. Och vi tänkte att det är säkert likadant här inne längs Amalfi-kusten.
Ja.
Så att vi får ta det någon gång när vi är här utanför säsong. Och det var också någon vi pratade med där som... ja, det var någon på Navili, va? Vi skrev med och frågade om det var mycket båtar i någon vik.
Mm.
Och då skrev han det att så här års är det extremt mycket båtar precis överallt. Mm. Det spelar ingen roll vilken vik ni tittar på. Det är lika illa överallt. Så, ja. Att,
dagen efter den här skumpiga natten där så bestämde vi oss för att ge oss av. Jag tror egentligen att vi siktade mot någon marina, för vi hade nästan gett upp och ankra. För det fanns ju liksom inga vikar där som skyddade.
Nej.
Men där blev vi ju, helt plötsligt passerade vi något som vi tyckte, det där ser ju rätt trevligt ut.
En, ja, det var en
stor
som en udde.
Vik som hade lite, det gick ut en liten krok som skyddade lite grann och sådär.
Ja.
Så där hittar vi ju jordens ankringsvik då.
Ja, det blev en sån jättehärlig, positiv överraskning.
Ja, och såna här härliga klipper längs hela kusten där man kunde ta gummibåten och åka runt och fota små grottor. Och, ja. Ja, det var en väldigt mysig plats och lugnt i vattnet den natten.
Det var en pärla verkligen.
Och faktiskt ingen musik heller som spelar högt och sent.
Nej.
Lite på kvällen var det, men det var inte några nattsuddare.
Nej.
Så det är Della Marina, tror jag den hette, den viken där. Det var en fantastisk ankringsnatt. Och där hade vi nog gärna stannat någon dag till egentligen.
Det hade vi.
Om vi inte kände att vi behövde vidare. Men...
Ja.
För det var egentligen den enda ankringsviken nästan på hela italienska kusten.
Ja, men det var det. Ja. Det var det. Det var det enda stället
förutom
vi ankrade
på. Förutom på den där Giglio då, där vi började dagens avsnitt.
Jo. Men, men bortsett från det så var det enda stället som vi ankrade på.
Mm. Men det fanns ju det finns ju en hel del vackra städer, alltså gamla vackra städer. Och nästa lilla paus vi fick var ju just i en sån väldigt bildskön plats som heter Tropea.
Mm.
Och den var ju som upplimmad på bergsväggen, den här byn.
Men den var som en sagostad. Jag läste om den. Den är byggd på 1500-talet. Och den är byggd uppe på klipporna. Högt uppe på klipporna.
Mm.
Och den byggdes där för att den skulle skyddas för piraterna. För piratattacker.
Mm. Och det är ju liksom... Dels ligger ju husen där uppe. Men sen är det ju också påmurade hus på berget på något sätt. Det är jättefräckt.
När man ska in i den här staden så ska man alltså gå upp för en trappa. Som är jättelång. Nu kommer jag inte ihåg det. Jag tror vi räknade de stegen.
Det var också mysigt i 40 grader värme.
Ja, men det gjorde vi på kvällen när det blev lite mörkt. Men jag kom faktiskt inte ihåg att det var riktigt så varmt då när vi kom dit. Det kanske hade lättat lite.
Ja, vi hade börjat vänja oss lite kanske.
Ja, så var det kanske.
Men det var ju väldiga kontraster, för den här byn var ju jättepittoresk och som sagt var gammal, charmig. Hamnen där nere var ju supertrendig.
Ja,
det var ju pool ingick i hamnavgiften och det var jätteflashigt värre. Och så gick man upp för de här trapporna och så var man helt plötsligt i medeltiden. Men med extremt mycket turister, extremt mycket folk.
Men alltså den stan var ju som tagen, och jag tänker på Lady och Lufsen när de äter den här spaghetti och köttbullar på julafton. Den här italienska...
Du borde gifta dig med den där.
Ja, men precis. Nej, men det var verkligen en trevlig plats, en trevlig stad. Så det är också faktiskt ett res... tips.
Mm.
Alltså åk till Tropea, det är dyrt är det. För det är ett exklusivt ställe. Och högsäsongen är det jättemycket folk. Men det är verkligen en upplevelse.
Verkligen unikt.
Mm.
Ja, Tropea som sagt, ett nice place, men kunde också med att ha betalt. Jag tror vi betalade strax under 1000 euro natten.
Nej, inte 1000 euro.
Nej, 100 euro.
1000 svenska kronor kostar nog ungefär för en natt,
just det,
för
just
våran
det.
Lilla båt. Ja.
95 euro var det nog ungefär.
Mm, det var det.
Ja, men det var en trevlig bekantskap i alla fall.
Mm.
Och vi hade ju, som vi nämnde förut, tyckt att de är ju inte sådär jättetillmötesgående italienarna. Så de är svåra att förstå och vill inte prata. Men det är svårt att få tag i dem när man försöker ringa och boka en hamn och så vidare.
Lite noschiga sådär, lite tråkig attityd.
Och det var genomgående längs hela kusten. Mm. Så när vi nu då skrev till nästa hamn vi tänkte gå till, som heter Costa Viola Yacht Club.
Mm.
Så blev vi så oerhört överraskade när vi fick svar på typ någon minut bara att vad trevligt, ni är hjärtligt välkomna och så här, och frågade när vi kommer, och vi skickade ett svar när vi tror att vi kan vara där ungefär.
Och då tror jag de skrev att vi är på bryggan och möter er. Och
men det var lite det var sådär fram.
För sånt sen... som vi kanske tycker egentligen är självklart att man svarar, men vi var inte bortskämda med det då.
Nej, och sen så förändrades ju den här tiden lite, så jag vet att jag skrev till dem under vägen där att vi får lite annan tid att komma. Det är lugnt, så de, vi ser det på AIS-en, då följde de oss på Marine Traffic då, så de kan alltså se via våran AIS-sändare var vi är någonstans. Så att ni behöver inte höra av er, vi vet när ni kommer, så möter vi er där och tar emot er.
Mm.
Så oerhört service-minded. Och en riktigt, riktigt glad och härlig överraskning med italienska kusten ändå. För, så, ja. Inte mycket till by, men,
nej, det var det inte.
Men så otroligt välkomnande. Och när vi kom dit så, det här var ju då sista hamnen innan vi skulle ta oss mellan Italien och Sicilien sen också.
Mm.
Och där är det väldigt mycket ström och så här, så vi var lite oroliga för det. Så och då, de kom ut och skulle hjälpa oss att räkna ut och visa vilka hemsidor man använde för att räkna strömmarna. Och vi fick en flaska Prosecco när vi checkade in där. Och de var kungar, de här killarna.
Ja, men det var ganska unga killar som hade haft den här hamnen på 3 år någonting. Och de visste verkligen, de var säljare och visste vad som var viktigt för kunden. Och det var så roligt att träffa på så unga killar som verkligen, de hade det. De kom att gå långt, de killarna, tror jag.
Och ville liksom förklara var alla restauranger låg och vad som fanns att välja på i byn där. Och, ja, så, nej, oerhört hjälpsamma och måna om att finnas tillgängliga hela tiden och sådär. Så det var en väldigt positiv överraskning.
För det var ju så då att nu hade vi ju en utmaning framför oss. Nu hade vi ju betat av i stort sett hela italienska kusten, västkusten. Mm. Vi var i bukten nästan längst ut på tån.
På ovansidan av tån, på italienska stubben, om man säger så.
Och vi skulle alltså runda tån och då går man ju igenom ett sund som heter Messina-sundet. Och det där sundet, det är väldigt speciellt.
Mytomspunnet.
Ja, förr i tiden så trodde man ju att det bodde sjöodjur där som kom upp och slukade fartygen hela.
Det var en del båtar som gick under där förr i världen.
Ja, det var det. Men nu för tiden så använder man ju sig utav, man tittar på tidvattnet, man tittar på strömmarna, man tittar på månfaser och på väder. Och anledningen till att det är så speciellt här, det är ju det att det är så ofantligt djupt. Både norr om det här sundet och söder om det här sundet. Det är ju kanske, ja, det blir ganska snabbt 500 meter djupt och sen blir det 1000 och över det meter djupt. Det är väldigt djupt. Men just i sundet så är det bara kanske 100 meter djupt.
Mm.
Så att det blir ju som en tröskel där. Mellan de här två stora djuperna. Och när det då är lite tidvatten, lite strömmar, lite dåligt väder och dessutom månen då som påverkar alltihopa här, så kan det bli väldigt speciellt i det vattnet alltså.
Ja, och det är starka strömmar som kan vara på om man säger, om man kör söderut då, så på höger sida kan det vara ganska stark medström och vänster sida är det ganska svag ström.
Mm.
Och med måntider och allt det här då, så går ju det här olika, någon gång står det ju still och så vänder det och går åt andra hållet. Och det här ska man ju då kunna ta reda på med hjälp av en hemsida som de här killarna hjälpte oss med då, men det visar sig stämma så det är. Så vi skulle ju ha ett antal knop medström, men vi hade nog några knop motström när vi gick där.
Men det var inget extremt långsamt. Men i vilket fall så berättade vi för de här killarna att vi var oroliga för detta i alla fall och att vi hade läst mycket om det och att vi hade ju hittat lite hjälpmedel som kunde visa till detta då. Och så frågade vi dem, stämmer detta, ni som bor så nära, ni måste ju ha åkt genom det här sundet många gånger, och det hade de gjort och kände människor som jobbade med detta och så de hjälpte oss till detta ändå.
Ja, sen stod det ju också i väldigt sådär pekfingermässigt i instruktionen att man ska kalla upp kustbevakningen och ange att jag tänker passera med sina sundet och ungefär när då, så ska man få tillåtelse att göra detta. Och de bara tittade på oss när vi sa det. Nej, det är väl ingen som gör.
Jag har aldrig hört talas om att det är någon som gör det. Nej.
Så vi struntade faktiskt i det.
Ja. Men de hjälpte oss att räkna ut när det var bäst att gå på morgonen. Så att vi lämnade.
Men det blev ju inte 100.
Nej, det blev det inte. Men sagt, det blev ändå tillräckligt bra för att vi skulle.
Vi kom igenom i alla fall.
Men hjälp av dem så lämnade vi den hamnen en viss tid på morgonen i alla fall. För att vara där vid rätt tidpunkt.
Och då såg vi de här spännande båtarna också som vi hade sett någon. Vi låg faktiskt en i den Viola, Costa Viola Yacht Club där. Vi undrar vad det var för något, för den hade ett, som ett en jättelång brygga ut från fören.
Och jag tänker det är en fiskebåt. Vi pratar alltså
15 meter lång. De sticker ut fram på båten. 2-3 meter över vattnet. Med en liten korg längst fram. Och sen hade den en jättehög mast med en korg högst upp.
Och en steg upp.
Och en steg upp. Och de här cirklade ju i Messinasundet. Och vi fick ju reda på sen att det här är ju svärdfiskare. Svärdfiskarna ligger tydligen och sover i strömmarna i de här Messinasundet. Och då står alltså de här gubben högst upp i masten och spanar. Och de ligger väldigt ytligt och så ser de vart de ligger och så kör de fram och så står han i fören då där framme och harpunerar dem, tror jag.
Inte tillåtet i Sverige, men det...
Nej, men det var väldigt konstiga båtar alltså. Ja. Båten var kanske 10-15 meter lång och så har de ett spröt fram som är lika långt och en hög mast.
Ja, det var jättekonstigt.
Så det var intressant. Och målet efter vi har tagit oss igenom där, det är ju egentligen att vi ska ta oss österut mot under italienska foten då, bort mot Grekland. Men där är väldigt öppet och det skulle blåsa, det var ett riktigt oväder på gång igen. Så vi spetsade in oss på, det är lite intressant det där, för i Medelhavet så kan det vara så att vissa punkter på kartan, eller vissa platser på kartan, kan ligga liksom mitt i ett oväder men är helt skyddat. Och vi hade spanat in att en marina alldeles nedanför vulkanen Etna på Sicilien skulle klara sig väldigt bra i det här ovädret. Det blåste norr om, det blåste öster om och det blåste söder om. Så vi sa vi går dit och lägger oss där. Och där landade vi då ner i den dyraste hamnen på hela vår resa. Och var inblåsta i, vad det?
5 nätter. 105 euro per natt.
Det är hotellpris. Helt klart. Och väl det. Hotellpris. Ja, så då har vi ju alltså tagit oss längs hela Italiens västkust blir det. Det är så konstigt med det här med västöst här nere. Västkust och över till Sicilien där vi tänkte sluta det här avsnittet då.
Det gör vi, så fortsätter vi i nästa avsnitt.
Och då ska vi försöka ta oss under foten.
Ja, det gör vi.
Italienska foten alltså. Så vi önskar er en härlig vecka fram till dess och hoppas att vi hörs då igen. Så lev väl, ha det gott.
Ha det fint. Hej då. Hej, hej. Come alive. Come alive.